Och välkommen till en ny episode av La Masken Faller podcast. Mitt namn är Maj Camilla Munkjord och gäst idag det är du, Elinor Wallfridsson från Sverige. Välkommen!
Tack snälla, tack!
Jag har glädat mig att snacka med dig, Ella. Vi har mött varandra på Instagram, sånt som ett tillfälle med många av mina gäster. Och vi har en del till fälles som också är vanlig för många av de gäster ni inviterar. Och det är att vi bägge två har en autismdiagnos som vi fick i vuxen ålder. Jag är ju äldre än dig, men du fick den också i vuxen ålder. Och vi har till fälles att vi som bland annat som följer av autismen fick en del traumer i vår barndom. Och så har vi till fälles att vi har gått igenom en lång och spännande resa och att vi nu är i det vi definierar begge två som en spirituell uppvåkning. Så teman idag är på en måte autism. Vad är det egentligen? Hur kan vi förstå autism både från, låt oss säga, ett mänskligt slash vetenskapligt perspektiv och hur kan vi förstå det från ett mer spirituellt perspektiv? Och så vill vi se på, ja men trauma, vad är egentligen det och hur skapas det och hur kan vi på en måte möta traumorna och förlösa det? Och så ser vi vad vi räcker och snacka om när det gäller på en måte andra spirituella teman. Men allra först, Elinor, eller också Ella, som jag vet du också kallas. Mm. Kan inte du säga si lite om vem du är och var du är här i livet och vad du driver med akkurat idag?
Ja, ja. Den frågan är ju alltid så svår. Vem är jag?
Ja.
Det finns ju det större existentiella perspektivet och det lite mer mänskliga perspektivet. Men ur det mer mänskliga perspektivet så ja, jag heter Elinor eller Ella. Jag bor i Sverige, är svensk och halvnorsk faktiskt. Jag är en väldigt kreativ person, kreativ, filosofisk. Gillar att skapa i olika former. Håller på med keramik, håller precis på att lära mig att skapa keramik. Ja, men gillar att skapa i olika former, visuellt kreativt skapande. Sen är jag också en väldigt filosofisk person som sagt. Jag har alltid gillat att utforska mig själv och personlig utveckling. Och förstå mig själv ur ett spirituellt och existentiellt perspektiv kan man säga. Så jag tycker det är väldigt fascinerande med olika manifestationstekniker och se liksom hur jag kan skapa min verklighet. Jag jobbar som grafisk designer. Förra året så startade jag en webbbyrå eller en digital byrå kan man säga som heter Made Within Design Company. Där jag hjälper holistiska företagare att växa sina företag med hjälp av strategiska hemsidor, digital marknadsföring, lite varumärkesutveckling och så här business-strategi. Och det senaste som är väldigt spännande som jag håller på med nu är att jag är i planerna tillsammans med ett litet team i Malmö i Sverige här också. Att starta ett holistiskt center i Malmö. Så det är väldigt nytt. Det är personer som jag knappt känner men som jag av en slump och olika synkroniciteter har mött. Tillsammans har vi liksom kommit på att vi har den här idén om att skapa ett center tillsammans.
Det är så otroligt spännande så att man bara liksom kan starta något, ett företag, ett center, något samman med någon andra som man på något sätt egentligen knappt känner, men där som du säger där olika synkroniciteter och på något sätt bara en slags kanske igenkännelse eller lättelse eller trygghet, känsla av trygghet i kroppen gör att man vet att det är riktigt. Så det syns är otroligt spännande. Och väldigt, väldigt spännande det du tillbyr som grafisk designer och på något sätt tillbud innan detta med digital marknadsföring och hur man lager goda nettsidor. Och jag syns det också spännande att du satsar på de som önskar att driva holistiskt. För det säger kanske något om ditt värdigrundlag. Gör det inte?
Precis. Jo, men det gör det ju. Alltså jag är utbildad inom media, produktionsledning, design, media och har jobbat i PR och kommunikation tidigare efter mina studier. Mm. Och digital marknadsföring. Och brände ut mig efter 1,5 år på min första arbetsplats efter studierna. Så där fick jag, ja men det var en traumatisk upplevelse och den skiftade verkligen min syn på, ja men på den världen, liksom på branschen i stort, liksom med kommunikation och jakten på pengar och prestige och ganska mycket yta och fasad upplevde jag att det var i den världen.
Mm.
Och efter att jag brände ut mig så gick jag ju själv igenom ett holistiskt, eller ett spirituellt uppvaknande.
Mm.
Och ett holistiskt uppvaknande också kan man väl säga. Och känner jag att det är de personerna som, mina likasinnade eller lika hjärtade personer som jag vill arbeta med. Som också brinner för att göra någon skillnad i samhället. Göra någon förändring, arbetar ifrån hjärtat, har ett högre syfte på något sätt.
Mm. Kan du säga lite mer om det där, vad det vill säga att jobba från hjärtat, arbeta från hjärtat? För jag tror ju att någon av lyttarna av podcasten umiddelbart vet vad det är och gör det själv, mens andra kanske inte gör det för vi är så vant med i dagens samfund att jobba hodestyrt. Sånn som jeg tenker det da. Så hva betyr det for deg på en måte å endre fokus fra hodet, fra fasade, fra det ytre styrte, fra konvensjoner og forventninger og liksom droppe ned i hjertet? Hva betyr det?
Mm. Ja, jeg tror faktisk du sa det selv også, det her med å droppe forventninger. Det er nog kjernen i det ganske mye, tror jeg, at när vi jobbar ifrån hjärtat så släpper vi på våra egna egodrivna förväntningar om hur saker och ting ska vara och vad vi vill ha. Det här greppandet efter identitet och att vara speciell eller titlar eller pengar eller makt, vad det nu kan vara.
Mm.
Och när vi jobbar ifrån hjärtat så tror jag att vi automatiskt så jobbar vi mot något större. Mot en mänsklig förening. Att mötas och att connecta med varandra. Att komma närmare naturen till exempel genom hållbarhet. Och jag tror vi knyter an till naturen och till vår natur på ett annat sätt. Och det färgar liksom av sig i hur vi väljer att driva företaget.
Mm.
I allt ifrån vad våra värderingar i företaget är och till hur vi skapar visioner i företaget. Och, att liksom driva det på ett holistiskt sätt.
Mm. Och så otroligt bra att du vill vara en, jeg kaller det nesten for coach eller veileder da, også for andre der, fordi det kan være lett kanskje å kopiere det man lærte i studiene, eller det man leser i avisen, eller det man tror, ikke sant? Altså, i stedet for å kjenne, ja, men resonerer det med meg, ikke sant? Men hva vil jeg? Så det er viktig og spennende. Sånn at, fordi at da handler det jo om det der med å komme tilbake til sin egen natur, som du sier, og som for meg da handler om å være oppriktig eller autentisk. Og apropos det der med det oppriktige eller det autentiske, det føler jeg blir en sånn bro inn mot autisme på et vis, hvis du skjønner hva jeg mener. Så da lurer jeg litt på, hva vil det si å være autistisk, sånn som du ser det? Og så etterpå kan vi snakke om hvordan det gjerne forstås av samfunnet som en diagnose, og kanskje til og med som en mangel i psykologien, så vidt jeg forstår, så definerer man fortsatt autisme som en gjennomgående utviklingsforstyrrelse. Sant? Og det tenker jeg at jeg blir sint, jeg blir harm faktisk når jeg leser det. Så det kan hende at en av mine senere bøker skal handle om och skriva fram autism i en sån i ett alternativt perspektiv, inte som en förstörelse på någon som helst måte, men rätt och slett som a different wiring, en annan måte att vara skrudd samman på, en lite annan måte att sanse världen på, och ergo som då på måte kanske kan skapa lite oro eller lite förvirring hos någon andra som inte helt känner sig igen. Ja, det blev en lite sån lång inledning och spörsmål, men autism. Hvordan har det varit för dig på måte att växa upp med din måte att vara i världen på? Och hvordan var det etter hvert för dig att få diagnosen? Kanske något sånt kan vara en måte att spørre på.
Ja. Ja, men alltså jag tror om jag tänker tillbaka på hur jag var som liten och även hur folk har beskrivit mig som liten, min familj och mina bröder och sådär, de har beskrivit mig som en väldigt känslosam person på många sätt. Jag har alltid haft väldigt lätt eller nära till mina känslor, både ilska och glädje och sorg. Och har alltid haft ett väldigt stort hjärta, om man säger så. Väldigt empatisk och givmild och ödmjuk på ett sätt, skulle jag vilja säga. Samtidigt som jag då också har varit ganska svart eller vitt. Att allting har varit svart eller vitt för mig. Jag har väldigt svårt för att se nyanser och liksom gråzoner. Vilket också har lett, tror jag, till att jag har blivit kallad för envis. Och lite svår att ha att göra med.
Envis, betyder det rigid?
Stubborn.
Ja, sta. Ja.
Eller stubborn, ja precis. Ja, vad heter det? Sta heter det, ja. Just det. Ja, men så jag har väl alltid, min familj i alla fall, min mamma speciellt, har kallat mig envis. Stubborn, sta. och sen under uppväxten så har jag ofta haft upplevelser av att, ja, men det har varit svårt med det sociala. Det är väl det som har varit det stora temat genom mitt liv egentligen. Och som jag har liksom noterat nu, speciellt när jag började utforska om det kan vara autism och gick min utredning. Att jag har börjat förstå hur mycket det sociala faktiskt har varit utmanande för mig. Och det började redan i barndomen egentligen med att jag ofta blev inkallad i möten med klassföreståndarna och klasskompisarna. Och, mina klasskompisar upplevde mig som en ledare i negativ bemärkelse. Som att jag ofta ville bestämma och hade svårt att anpassa mig till deras lekar. Jag ville ha det på mitt sätt. Det här, ja, men jag har några minnen ifrån upplevelser i min barndom som var väldigt traumatiska, för att jag blev anklagad för saker som jag själv inte förstod. Alltså att jag upplevde aldrig att jag hade gjort någonting fel eller med en vond intention. Men jag blev anklagad för att vara vond eller stygg mot andra. Så det skapade en klyvning i mig och i min självbild, kan man säga. Där jag själv egentligen upplever mig som väldigt empatisk och kärleksfull. Och som en person som bryr mig om andra. Men min upplevelse ständigt i livet har varit att jag hamnar i konflikter. Och blir missförstådd. Och att folk upplever mig som stygg eller okänslig. Så ja, det sociala har varit svårt hela mitt liv. Och det är ju liksom ett stort ämne egentligen. Det är allt ifrån det här med som vi pratade lite innan om att inte förstå sig på skådespelet, som jag kallar det, att, med så här sociala normer och sociala förväntningar. Mm. Vad får man säga, vad får man inte säga i olika sammanhang? Mm. Hur inleder man en konversation? Hur avslutar man en konversation? Mm. Jag har nog aldrig förstått riktigt hur mycket jag skådespelar. Alltså hur mycket jag har på mig den här masken som du också pratar mycket om. Och hur mycket den har färgat mig genom livet.
Kjempespennende dette du sier med hvor sårt det kan være at man har en intensjon og man oppfatter seg selv på en bestemt måte, og man kanskje også sånn som man selv oppfatter seg, nemlig sånn som du sier det, ikke sant? At du har gode intensjoner og empatisk og et godt hjerte. Men så liksom, så virker det liksom som at, om man skal si det med skuespillerne da, men i alle fall barnen i klassen, barnen i gaten, barnen i skolegården, de oppfatter deg ikke sånn som du oppfatter deg selv, og så blir det konflikter av det, eller det blir vansker av det, og så blir man ja, kanskje mobbet eller plaget, eller man blir anklaget for å være, sånn som du sier da, en som leder i negativ forstand. Og så skaper det forvirring, sant? Forvirring.
Precis. Ja.
Hvordan har det vært det der med forvirring for din del i livet? Liksom det der med, liksom, jeg forstår ikke. Det liksom sånn, jeg kan si i min situasjon da, i familieliv, så har det vært mye sånn at det, også i samspill da med min nåværende mann, mange ganger uten at jeg har vært bevisst, og så bare, vi i en eller annen situasjon, som sikkert minner meg om noe gammelt, og så går jeg i total forvirring. Jeg fatter ikke hva han prøver å si. Ikke sant? Jeg forstår ikke. Og så har han trodd, frem til jeg fikk diagnosen da, at jeg var vanskelig. Fordi da tenker han, ja. Men Mai Camilla, du som er så intelligent, du som har professortittel, kan du ikke forstå hva jeg sier? Nei, jeg fatter. Og det helt ærlig, liksom. Jeg fatter ikke hva han prøver å si. Og så har han blitt sint da, ikke sant? Fordi at det han sier jo helt enkelt, sett fra hans ståsted. Men fra meg, totalt uforståelig.
Ja.
Så, og denne forvirringen da, som oppstår i meg.
Mm. Precis. Får jeg ställa en motfråga i det?
Ja.
Upplever du at det er i specifika sammanhang som du inte förstår honom? Alltså är det kopplat till känslor eller hans upplevelse av världen? Eller i vilka sammanhang är det du då upplever att du inte förstår?
Ja, og nå husker jeg ikke helt forrige gang, og jeg vet ikke om det er et mønster, men det jeg vet, sånn umiddelbart, det som kommer, det at særlig før jeg fikk begynt å jobbe med mye av mine traumer, for vi kommer jo inn på traumer etterpå, så var det sånn at jeg ble på en måte litt sånn angstfull, eller gikk litt i en sånn følelse av å være på vakt. Hvis Vebjørn-mannen min stilte et spørsmål, og jeg ikke forstod hvorfor han spurte.
Mm.
Og det da å bare svare, da kunne han si, men kan du ikke bare svare? Og det føltes så vanskelig for meg å bare svare, hvis ikke jeg forstod hvorfor han spurte.
Ja, just det. Mm.
Og det kunne være, akkurat nå vet jeg, men det er alle mulige slags helt alminnelige hverdagsspørsmål, som han da stilte, og som, ja, som liksom, som gjorde at jeg liksom ble skikkelig på vakt, og veldig sånn, ja, men er det fordi at du tenker at vi skal endre planer? Skal vi ikke gå i selskap likevel? Skal vi ikke ha den menyen vi har tenkt? Var det ikke greit at jeg vasket huset sånn? Var det ikke ok med den løsningen? Skjønner du, jeg trodde alltid at det var noe som skulle endres, eller noe som var i spill, eller at det måtte være en grunn for å spørre. Du kan ikke bare spørre, liksom, for eksempel, noe sånn.
Ja, jeg kan relatere så mye til det. Ja, wow. Det väcker många tankar i mig faktiskt. Jag tror, alltså, ja, dels så kan det väl vara det att när man lever med autism så har man ett stort behov av att förstå vad som förväntas av en. Och man är ganska upptatt av planläggning och schemar och att veta vad som ska komma härnäst. Och, sådär. Och jag tänker spontant när du säger det att det kanske då att vi efter att ha levt så många år med det här sättet att vara på upplever världen som ett lite större hot, för att samhället i stort fungerar inte på samma sätt. Det kan vara lite lösare och det kan funka, ja, men man kan vara lite mer spontan kanske, men så när sådana här frågor kommer då så går vi in i försvar.
Mm.
För att vi förstyrrar lite vår planläggning eller och jag tänker det också är väl liksom ett trauma egentligen, att vi efter upprepade gånger att behöva försvara oss och ändra om i våra tankar och vår planering går in i ett omedelbart försvar när vi får frågan ställd till oss, som ju inte har någon bond intention överhuvudtaget.
Mm. Och en situation då som också skedde, den skedde efter att jag var begynt att jobba med traumerna, men den var inte, det skedde så pass tidigt att jag var inte i stand att gå i på en måte observationsfokus till mig själv och observera tankar och känslor och ställa spörsmål sånt som jag i större grad kan vara i stand till nu, bara för att liksom illustrera då hur det kunde vara i mitt liv, det som du snackar om nu. Då var det en dag så sitter jag i meditation och jag och Vebjørn, mannen min, vi har planlagt att vi ska ta fri, jag är idag i vanlig jobb, framdeles och han i vanlig jobb, och vi har avtalat att vi ska ta fri och vi ska gå på kafé och ha sån käraste kaffe klockan 8:30 eller något sånt, sant? Den morgonen.
Mm.
Och så står han upp kämpetidigt, men jag egentligen då är i min meditation där jag liker att vara i fred. Och så kommer han och så säger han bara, jag ska bara till några naboer och ta en sån morgonkaffe med dig, alltså sant? Och det visste jag ingenting om. Och alltså det visste, alltså av och till så går hon och tar en morgonkaffe med någon nabor, men denna dagen visste jag inte om det, och jag trodde att det betöd att han hade glömt vår kafédate. Ikke sant? För det han sa inte precis att, men jag skynder mig hem så att jag räcker vår avtal. Och för han rakk och si då att han inte hade glömt mig. Herre Peter, alltså jag var så sinnssykt lei mig. Jag var helt omedelbart lei mig. Så selv om han då korrigerte sig eller korrigerte uppklart att han hade tänkt att komma hem, så hjälpte det inte. Så jag var inte i stand till att gå på den dejten efterpå. För då var jag så lei mig att det gick inte. Jag klarte inte att komma i balans igen.
Ja, jag kan känna igen det verkligen, och jag tänker också att det, just den grejen har nog varit en av anledningarna till många konflikter hemma hos mig som barn, speciellt med min mamma då, som jag alltid har haft lite svårt för att kommunicera med, och hon har inte förstått mig och mina känslor, och jag har ju inte heller förstått varför jag funkar som jag gör. Så jag tror att det blir just den, just det som du nämner nu är nog en stor anledning till kommunikationsmissar och också mycket ångest i vardagen upplever jag. Att ständigt känna att man inte riktigt vet vad folk menar eller om de har andra intentioner än det de säger. Lite som ett kontrollerande grundade väl sig ganska mycket i att man känner att man behöver kontrollera sin vardag väldigt mycket och ha kontroll.
Ja, det känner jag mig väl igen i. Så liksom, nu har vi snackat lite runt det och vi har snackat lite om erfaringar, men ja, och du har snackat lite om att för din del någon av dina på något sätt kännetecken och detta med att vara ett känslomänniska. Och att man på något sätt inte helt förstår medmänniskorna sina. Man förstår inte helt deras intentioner. Och efter hvert så börjar man att komma lite på vakt. Och ha behov för styrning och kontroll och planer och förutsägbarhet. För att liksom, det verkar lite tillfälligt då. Liksom, i alla fall för min del. Det verkar lite tillfälligt vilken reaktion man får. Det verkar lite tillfälligt när man får positiv tillbakemelding, när man får negativ tillbakemelding, när man blir likt och när man inte blir likt. Det är liksom, för min del i alla fall, väldigt vanskligt att se ett mönster i enkelte sosiale relasjoner, og spesielt for min del i relasjon til min pappa. Kjempevanskelig å vite når jeg får kjeft, virkelig kjeft liksom, og når det kommer hyggelig energi i retur da, på en måte. Så da går man jo, så etter hvert da, så blir jeg jo for min del mer og mer utrestyrt og mer sensitiv for hva vil de andre nå? Hva forventer de andre nå av meg? Og så på en måte prøve å bruke all min energi da, på å speile tilbake eller bli det som jeg oppfatter at de andre vil at jeg skal være for å bli likt. Og det ble jo jeg god på. Så jeg tok ganske lang tid før jeg ble utbrent da. Men jeg ble også utbrent til slutt.
Ja, jeg tror det just den der med alltså people pleasing tendenserna är nog ganska vanligt när man har autism som en del av den här masken som man lär sig att sätta på sig. Och det kan jag verkligen känna igen också att jag det är väl egentligen bara den senaste eller ja, egentligen sen jag fick min diagnos för typ ett halvår sedan som jag har börjat förstå vem jag faktiskt är bakom den här masken. Och jag har väl fått små glimtar av vem jag är. Men jag har burit på väldigt mycket skam kopplat till många, många sidor av mig själv som jag har upplevt inte är välkomna i samhället. Och precis som du säger också, det här med att försöka passa in, att man lägger så oerhört mycket energi på att försöka... Ja, försöka förstå vad andra vill och vad man ska säga för att verka normal eller för att inte göra bort sig eller att, för att inte få en reaktion som man inte kunde förvänta sig. För det, ja, det stämmer väldigt väl som du säger det här med att man, eller jag har upplevt det så att jag förstår inte alltid varför reaktion eller min liksom, motreaktionen ifrån folk har varit som den är. Att någon blir arg på mig eller irriterad eller skrattar eller vad det nu kan vara. Att jag har varit mig själv men jag förstår inte varför jag får den reaktionen jag får ibland.
Men nu tror jag att jag tänker att den reaktionen vi får det är för att vi med, alltså jag, hvis jag snackar ut från mig igen, jag med min væren, jag med min energi, jag med mina tankar och følelser trigger något hos den andra. Och det jag trigger är ju som regel ett trauma som de inte är bevisst. Och så och för de inte är bevisst att jag trigger ett trauma i de, så får jag en reaktion, för exempel pappas sinne eller pappas skam eller pappas ja, en eller annen type liksom negativ følelse da, hva faen er galt med min datter, ikke sant? og så blir det litt sånn voldsomt. Og nå i møte med andre da, så er det litt det samme, ikke sant? For det er jo, ja, de fleste av oss er jo traumatisert, men hvis vi snakker om hvilke type traumer er det, vil du si litt om hvilke type traumer er det du da primært har fått med deg gjennom på din reise da, som følge av å ikke bli validert?
Ja, jeg satt og kjente inn det her lite innan vårt samtal også, og det er jo lite svårt å prate om det. Jeg merker at jeg har lite så andan i brøstet her, for at det er jo veldig kjensligt, et kjensligt emne, og jeg er jo veldig mye fortfarande i en slags läkeprocess och att lära mig att förstå vem jag är och hur jag funkar sen min diagnos.
Så si bara det du är, vill si.
Ja, tack. Jo, nej, men jag upplever att det största traumat har nog varit att jag har känt mig gaslightad, eller jag har gaslightat mig själv hela livet och upplever att andra har gaslightat mig i mina känslor, alltså inte bekräftat att min verklighet faktiskt är verklig och mina upplevelser faktiskt är verkliga och mina känslor är verkliga och valid, alltså det är okej för mig att känna som jag gör och ha den upplevelsen jag har.
Mm.
Och det har jag förstått nu det senaste året, eller de senaste åren i min läkeprocess, att ja, men det
Mm.
Nu blev jag lite förstyrrad av någon här utanför. Jo, nej, men att jag har förlåt, jag tappat tråden helt
här. Ja, men det går helt, jag hör det. För du fortalte om detta här med att du, för det att dina erfaringar och upplevelser inte blev validerat av andra, så begynte du efter vart och tvile på dig själv, tvile på dina egna erfaringar, tvile på att dina erfaringar och tankar och känslor var verkliga. Så att på något sätt det största traumat där, det handlar ju kanske om att man efter vart börjar att vända ryggen till sig själv, tvile på sig själv, ställa frågor vid sig själv.
Mm.
Kan jag stole på mig? Vem är jag? Kan jag stole på mig? Vet jag något som helst?
Ja. Precis. Ja. Och så har det ju varit sedan jag var barn, att jag har många minnen av att jag har upplevt eller liksom observerat saker i min omgivning eller i en social dynamik, och att jag då har sagt detta öppet.
Mm.
Men fått tillbaka att nej, men så får du inte lov att säga, eller nej, det där stämmer inte, eller nej, så kände jag inte alls, eller det var inte så jag menade.
Mm.
Medans jag då upplever att, eller så många gånger så har jag varit i en dynamik där jag upplever att det har skett saker, eller det, liksom, det finns en energi eller en stämning eller känslor som ingen adresserar.
Mm.
Det är som att man går runt i en illusion och ett skådespel där alla vill upprätthålla en fasad, och där man inte pratar om det som är känslosamt eller svårt.
Mm, så viktigt.
Ja, och det har varit väldigt svårt för mig att förstå hur jag ska hantera. För jag har nog alltid varit väldigt känslig och kunnat observera eller liksom förnimma saker som andra inte kan förnimma.
Mm.
Och det kanske också har en lite mer spirituell koppling av medialitet som jag har utforskat nu på senare år också. Men, nej, men det har traumatiserat mig att känna att det är nästan som att folk ljuger för mig. Som att de inte är sanna och ärliga med vad de känner eller med vad de menar.
Mm. Och mest sannsynlig, eller det som jag tänker där, det är att antagligvis så lyver de på den måten att de, alltså de lyver inte. De är uppriktiga, men de har inte tillgång till sannheten själv.
Precis.
För de har inte tillgång, som du säger, till de förnemmelserna som du har tillgång till och som jag har tillgång till, och som är en del av en hög sensitivitet, kan vi säga på norska. Och den hög sensitiviteten och autismen, det tror jag hänger samman. Och jag känner mig igen i det. Och ja, en ting för exempel från min barndom, det var att jag mistet en lille syster i krubbedöd.
Oh.
Ja, ikke sant? Og jeg var veldig stor før jeg forstod at jeg hadde mistet en lillesøster, for det var ikke som jeg opplevde ikke at det ble validert, fordi jeg var liksom så liten og det var ingen sorg å ha, og så var liksom alle sammen ferdig med det lenge etter at jeg var ferdig med det, sånn at det var liksom noe. Og så kunne jeg tatt andre eksempler, men jeg kan ta fra andre kontekster. Da så er det jo for eksempel at man merker at her har det vært en krangel, men man later som at det ikke er en krangel. Eller at for eksempel på barneskolen, ja, sant? På barneskolen så trivdes jeg ikke, og jeg, på en måte, jeg visste at læreren, eller to av de da, ikke likte meg. Sånn at det at de da på en måte sa til mine foreldre i foreldremøtet da, at de likte meg, det ble bare teit på en måte, fordi at jeg kjente jo at de ikke likte meg. Og hvorfor var det da hele tiden jeg som havnet på gangen? Hvorfor var det hele tiden jeg som pratet for mye, eller pratet feil, eller ikke sant? Jeg kjente jo det på en måte at her er det ingen match. Hvorfor later vi som noe annet? Og det at vi da later som, det skaper jo bare mer problemer for alle sammen. Og jeg ble liksom persona non grata, ikke sant, i vennegjengen, og ikke invitert i bursdagsselskaper og så videre. Sånn at liksom barneskolealder for meg, det var veldig vanskelig. Og det snakket vi ikke om. Ikke hjemme heller, liksom. Det var ikke noe tema. Så liksom, da lurer man på, ja, da later vi som at alt er greit, da.
Ja, verkligen. Ja, gud, jag känner mig så mycket i det du säger. Ja, wow. Ja, och alltså det som har hänt i mig är att jag känner mig låst. Alltså det är nästan som att jag har ett band tajt runt min kropp som liksom håller åt mig och gör att jag känner mig inte fri. Jag vet inte hur jag kan vara eller vem jag kan vara eller vad som är okej att vara. Det är som att ständigt gå på ett minfält och inte veta när en mina ska explodera. För att man upplever att ja, gud, jag märker att jag har lite svårt för att prata om det. Det är väldigt känslosamt. Det är känslosamma grejer.
Det är väldigt skummelt.
Som kommer upp.
Ja, jag känner det. Så du tänker, men jag förstår liksom detta här med att, som du säger, det att gå på ett minefält är en väldigt stark metafor. Sant? Det är som att du går på ett minefält och att man, det är en väldigt stark metafor också detta här att man känner att du känner du är fanget i ett barn och att det du längtar efter det är att bli fri. Och så är du på den vägen mot att bli fri nu, sant? Du är på väg från det landskapet där det ligger fullt av miner överallt in i ett annat landskap, för det är ju det som är så fantastiskt när vi förstår det, att vi kan gå ut av det landskapet, vi kan gå ut av det minefältet och så kan vi gå in i ett skogholt där det är tryggt och där det är fint och där det är någon träd där vi är välkommen. Alltså vi kan gå in i rum där vi är välkommen.
Precis.
De finnes i det holistiske senteret du skal etablere, sant? Altså, de finnes i samarbeid med de holistiske entreprenørene som du skal samarbeide med og finne logoer og markedsføring og hjelpe dem å finne visjoner. De finnes. Så lenge du er deg, så vil du finne de som passer til deg. Men det er jo det som er utfordringen da, for mange, ikke bare med autisme, men andre som er traumatisert og så videre, sant? Altså at man er ikke helt seg selv, og når man ikke er seg selv, hvordan skal man da bli gjenkjent? Av andra som den man är.
Precis. Och jag tror det är det som har varit så fint i min spirituella resa och i mitt uppvaknande, där jag också har sökt mig naturligt mer till personer som faktiskt tillåter mig att vara den jag är och som bekräftar min verklighet och som faktiskt ser det jag också har sett. Det var en sån befrielse för mig när det skedde. Jag minns efter jag blev utbränd så åkte jag till Ubud i Bali. Där det finns väldigt många spirituellt öppna personer. Och det blev ju helt mindblowing för mig. Att för första gången vara omgiven av människor som ser på världen på samma sätt som jag och som bekräftar mina upplevelser och som dessutom kan nästan utbilda mig eller liksom ge mig ännu mer information och liksom göda mina idéer och tankar om hur världen fungerar. Och jag minns också något som har varit väldigt viktigt för mig, där jag för första gången kände den här friheten att det fanns liksom space för mig att vara mig själv. Det var när jag kom i kontakt med non-violent communication och autentiskt relaterande. För det grundar ju sig i att vi ska anta att den andra person, eller att vi ska gå in i en konversation med en nyfiken och öppen attityd, och att vi ska utgå ifrån att vi vill bara varandra väl egentligen. Att det finns liksom en plattform av kärlek att stå på och att vi kan vara nyfikna på varandra och utforska varandra och inte försöka att inte ta saker personligt även om det väcker svåra känslor i oss. Och också som mer autentiskt relaterande då, att liksom att prata om det som existerar här och nu, att vi har våra upplevelser som en utgångspunkt för hur vi för en konversation med varandra, istället för att förneka våra upplevelser och att trycka undan känslorna. Att jag kan bemöta det och säga, det här känns väldigt svårt, det här, nu känner jag ett tryck över bröstet, jag känner mig lite stressad, det här är en jobbig konversation. Och när vi bjuder in det, att få vara med i konversationen, då kan jag känna mig fri. Jag behöver inte filtrera mig själv, och jag känner att det är okej att vara jag. Men det tas ju inte alltid emot väl. Det, alltså jag upplever mig som en väldigt filterlös person. Och det är väl den här, liksom, om man nu vill diagnostisera det som autism, att personer med autism är nog ofta väldigt filterlösa. Men det tas inte alltid emot väl. Det tas kanske emot som oversharing, eller att man liksom har sagt saker som kanske, ja men usch, liksom, ska du berätta om dina känslor här nu? Och jag vill inte veta att du är arg eller att du bär på sorg. Och nej, men det behöver vi inte prata om.
Ja, inte sant? Alltså begreppet oversharing, det är morsomt, inte sant? För att en del självfølgelig vill ju tänka att jag overshare totalt, inte sant? För jag är som dig, det är... Det är väldigt lite som jag tänker inte passar sig att dela, för att för mig så är det bara en konvention, inte sant? Alltså det är bara en konvention, och det är en kulturell föreställning och så vidare. Och där tror jag kanske att det att jag valde antropologi som min första studieriktning, att det har hjälpt mig lite, för att då kunde jag på något sätt se lite på andra kulturer, men också den norska kulturen med ett utanförblick, och så kunde jag liksom lära mig regler och konventioner, men också, men som en kuriositet. Och jag la märke till att för mig så var det lika kuriöst det som jag lärde, inte sant, i det norska samhället som häxeri i Kamerun, inte sant, för jag drog det, och det syns jag var jättespännande, men inte något mer eller mindre märkligt liksom än de där koderna som var runt sexualitet och så vidare liksom i Norge. Så att det, liksom, det var väldigt spännande egentligen att ha den tillnärmingen. Och så kan jag säga som för min del en annan association jag fick när du var snackat, det var att för mig så var det ett skifte. Det var ett skifte då jag bestämde mig för att jag önskar att bli mött med flöjelsmyk kärlighet, både av mig själv och av andra, inkluderat i relationen till Vebjørn, min man. Och det var ett skifte jag tog i november, så det är inte så länge sedan, oktober, november, för jul, alltså 4-5 månader sedan. Och så valde jag det, och så valde jag också att säga till mig själv att jag var villig till att ta konsekvensen av det. Visst det betydde att mitt äktenskap eventuellt måste ta slut. För att han inte var i stand eventuellt till att kunna möta mig med flöjelsmyk kärlek som jag trängde, så var det ok. Och för första gången då så klart jag ju slipp på tanken om att ja, men vi må hålla samman no matter what, till jag förtjänar flöjelsmyk kärlek, jag förtjänar att bli älskad, jag förtjänar att älska mig själv.
Ja. Precis.
Som nu jag jobbar med väldigt länge, alltså i form av, då har jag brukt ordet självomsorg, self-care. Det var liksom ett mildare ord än självkärlighet. Men så började jag liksom att närma mig det där med självkärlighet, och så tror jag ju på något att kun när vi verkligen älskar oss själv kan vi verkligen älska våra medmänniskor och sätta dem fri. För de kärlek handlar om att äga män och sätta fri. Vad tänker du om det?
Ja, fint, verkligen. Jag tänker att det krävs mycket mod och självkännedom och självkärlek, som du säger. Att våga lita på att även om jag inte vet vad utkomsten av detta är, så väljer jag att mötas av flöjelsemyk kärlek. Norskan och svenskan som kommer in här. Och jag tror det krävs mycket arbete med sig själv för att komma dit. Speciellt tror jag om man har de här people-pleasing-tendenserna. Och att ge upp sig själv i relation till andra och att inte tro på att det jag vill eller den jag är värd lika mycket, att jag behöver greppa väldigt hårt efter andra för att bli älskad eller för att känna mig värdefull.
Mm.
Så det känns som en stor grej att våga sätta de gränserna och att uttryckligen säga till universum eller till sig själv att jag tänker bara bli bemött av den här energin. Det är den här energin jag väljer. Mm. Och sen får det bli som det blir.
Och sen får det bli som det blir. Och så på en måte etterhvert möte sig själv. Både kanske i för min del i vardagspraxiser av och till när jag tar uppvasken eller i meditation eller i olika situationer, vara lite som bevisst, vara lite observatör till mig själv. Och på en måte känna efter vad jag nu är klar för att ge slipp på. För det vi kanske har till felles, eller det är ju den, och det är inte bara oss och det är inte bara personer med autism, men väldigt många av oss på jordkloden, för att säga det så, och säkert väldigt många av lyttarna, vi har olika frukter, och en del av oss klarar inte helt att känna efter vad är det jag är rädd för djupast inne. Och själv har jag inte heller helt tagit ord på det, men här för kort tid sedan då, så fick jag en intuition på att jag skulle till en kinesolog. Och jag har inte varit hos kinesolog för, men till de som inte vet det, så är det en person som har både liksom insikter om muskler och anatomi och på något sätt västlig insikt i den slags ting, och så östlig insikt i meridianer och energier och aura chakra system och den typen av ting. Och så kan man göra kroppstesting, muskeltesting. Och så gjorde hon då, jag kom dit och så gjorde hon olika tester, och så bland annat så säger hon att i alla fall i förhåll till den problemställningen jag jobbar med nu, så är min djupaste frykt för det första frykt för att ge slipp, för det andra frykt för avvisning, och för det tredje frykt för att mista kraften min. Och de tre hang väldigt tätt samman, frykt för att bli avvist på den ena sidan men samtidigt frykt för att ge slipp. Och frykt för att mista kraften min. Och det är då liksom att spegla de frykterna upp mot mitt önske och min vision om att möta mig själv och andra med flöjelsmyck kärlighet, och också förvänta att bli mött med flöjelsmyck kärlighet. Det var också förlösande, sant? Och så bara liksom känna, okej, men kroppen säger det till mig. Då går jag i den riktning. Sant? Då blir det enklare för mig att lösa upp, för då vet jag mer specifikt vad det är. Säger det nog till dig, hvordan har du jobbat? För nu börjar tiden gå, liksom, hvordan har du jobbat för att liksom, för så har du trängt det som mig där? För jag har trängt att veta väldigt konkret. Vad är det trauma jag tränger att slippa? Vad är frukten jag tränger att slippa? Det har inte fungerat så gott för mig att bara jobba generellt.
Det behovet har jag verkligen också. Att förstå och att vilja veta var allting kommer ifrån. Och att kunna sätta ord på det. Så där... Jag har jobbat mycket med det också, att verkligen försöka förstå och att titta tillbaka på min barndom och att gräva så djupt jag kan i minnen och sådär. Men det jag faktiskt har känt störst läkning, eller fått störst läkning ifrån och känt har varit mest kraftfullt och effektivt, har varit att jobba somatiskt, att verkligen öva på att släppa det behovet av att förstå och att bara tillåta mig att vara i känslorna och att vara i förnimmelserna i kroppen när jag tänker på ett specifikt minne eller om jag känner mig lite aktiverad i kroppen, att somatiskt bara tillåta mig själv att existera och att vara med det som finns här och nu i min kropp. Så lite som en, liksom en body scan eller en somatisk meditation skulle man kunna säga. Det, även om jag har svårt, min instinkt är att vilja förstå och att vilja greppa och att vilja veta vilka trauman som hör ihop med vilka förnimmelser i kroppen eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så har jag märkt att det mest effektiva är att bara släppa. För det är ju egots greppande efter att försöka förstå eller skapa någon identitet av det. Eller så det är lätt att fastna i det här identitetsskapandet på något sätt.
Mm. Och det är kämpespännande det du säger, för att jag har också väldigt stor glädje av att jobba somatiskt, även om jag inte har brukt de orden på samma måte, men det är liksom att när jag är i min meditation så känner jag efter, som du säger, sant, var i kroppen det är ett press eller var det är en klump eller var det är en bevegelse. Och så prövar jag, som du säger, att vara i den och möta den till den löser sig upp. För det är väl det våra förnemmelser och känslor längtar efter. Det är att få uppmärksamhet och lösa sig upp.
Precis.
Mm.
Och sen är det väldigt spännande, tycker jag, när man jobbar med kroppen så. För att ofta blir det ju så att jag kan, om jag sätter mig ner i meditation och bara känner in kroppen och känner att nu har jag lite tryck över bröstet eller det verkar i min axel kanske. När jag går in i den känslan och tillåter mig själv att liksom existera ifrån den förnimmelsen, kan man säga, att slukas upp av förnimmelsen, då kan det ofta komma minnen eller tankar som jag då förstår att okej, den här smärtan i armen kanske hänger ihop med ett kontrollbehov, till exempel att jag vill ha kontroll på min omgivning, så och det sätter sig i axeln. Så då kan man ju pussla ihop ett och ett att okej, men kontroll, det är någonting som jag kanske ska öva på att släppa lite. Eller om det nu är den här rädslan för att bli avvisad, som jag känner igen väldigt mycket också, som ofta sitter i bröstet för mig, till exempel i hjärtat. Okej, jag är i bröstet nu, jag känner förnimmelserna och jag får upp just den här liksom tanken eller minnet av att bli avvisad.
Mm.
Så det går liksom åt båda hållen, att man kan jobba åt båda hållen på något
sätt. Ja, det tänker jag, att det är kämpespännande. För ni vidare då i den kinesologteamen, nu ska vi gå vidare in, men där var det på något att där sa kroppen min att jag är 6 år. Sant? Jag är 6 år och så spör kinesologen, var är du med 6? Och då visste jag var jag var akkurat då. Sant? Och så har ju jag jobbat på samma måte både med hypnoterapeuter och traumaterapeuter och whatnot, men akkurat den scenen som då kom fram hade jag inte jobbat med. Och det som är lite komiskt där är att, eller komiskt, det som jag syns är spännande, det är hvordan det är så många lag och hvordan enkelte ting sitter väldigt, väldigt djupt. För att till trots för att jag då länge har snackat om viktigheten av att inte bagatellisera våra egna traumer, så är det så lätt allikevel att bagatellisera enkelte ting. Har du märkt det själv för din del?
Ja, verkligen. Verkligen. Det tycker jag bara, om man nu pratar om autism som vi har en konversation om nu, att det är väldigt, väldigt lätt för mig att skämta bort eller att skratta lite åt hur jag är i vardagen och mina annorlunda eller konstiga beteenden. Att det är liksom lätt att säga, men skämta om det. Men som i morse då när jag satte mig ner och skulle tuna in lite på den här konversationen som vi ska ha, så insåg jag att det här sitter djupt och det här känns ganska obekvämt att prata om egentligen. Och jag har inte... Det blev ganska uppenbart för mig att jag inte har läkt eller liksom kommit till ett closure i många av de processerna som har uppstått som ett resultat av min autismdiagnos eller utredning. Det är väl så överlag i livet. Jag har ganska lätt för att, att skämta bort och bagatellisera det som verkligen känns. För det känns som den lättaste utvägen. För det är för svårt att möta det ibland.
Mm. Och det tänker jag, som du säger, nu är det otroligt viktigt. Och det är många av lyttarna som vill känna sig igen i att det är väldigt lätt att liksom säga putt eller leda bort eller bagatellisera bevisst eller obevisst ens egna behov, ens egna känslor, ens egna sår. För exempel att andra har ju upplevt mycket värre ting, eller sant, att man sammanligner eller man normaliserar, för att det är ju så vanligt. Hur många har inte upplevt det? Men det att något är vanligt eller det att någon andra har upplevt något värre betyder inte att inte du och dina erfaringar och känslor är viktiga för dig, för att för dig så är det ju dina erfaringar som är nettopp det du är här för att känna. Och för min del, sånt, jag är ju här för att for å møte det som jeg frem til nå ikke har møtt. Og det er utrolig hvor mye man kan lagre i en kropp, er det ikke det?
Jo, verkligen. Ja. Skremmende og fascinerende på samme gang.
Ja, og med spennende forbindelser til kanskje både tidligere generasjoner og kanskje tidligere liv og til andre tilværelser i andre dimensjoner. Og det rekker vi jo ikke å snakke så veldig mye om nå, men er det noe du har lyst til å si sånn til slutt, som, eller mens vi går mot slutten, og hvordan er en sånn vanlig hverdag for deg nå i den nye tilværelsen som selvstendig næringsdrivende, og som og der dere skal lage et holistisk senter, og der du på en måte prøver å ta mer og mer hensyn til hvem du er, og ta vare på deg selv, og møte dine behov. Liksom, hvordan er den hverdagen sammenlignet med for eksempel sånn som den var da du var i ordinær jobb, i liksom 8-4 og så videre? Og jeg spør sånn fordi jeg tror jo en del av lytterne kanskje lengter etter å kjenne etter, ja, men hvordan er det i min kropp, og hva lengter jeg etter, på en måte? Så liksom det der med egentlig å kjenne etter, hva vil jeg? Hvordan gjør du de tingene? Hvordan kommer du i kontakt med det? Og hvordan stopper du opp når du kjenner at, nei, nå er jeg på feil spor. Nå har jeg tynt meg for mye. Nå er jeg på utkanten av det som er greit for meg.
Det, jeg tror det grunder seg mye i et ständig innkjennende som jeg saknade tidigare. At dels att jag har lärt mig att känna mina känslor och att kunna förstå mina känslor. Det har varit svårt genom mitt liv, men att jag förstår nu mycket mer mig själv, hur jag reagerar i olika situationer, men också vad kroppen säger till mig i olika situationer.
Mm.
Hur känns stress i min kropp? Mm. Hur känns det när jag har ångest?
Mm.
Hur känns det när jag är ledsen? Okej, men då så här känner jag mig idag, och då ger jag mig själv utrymme att känna in och att ge mig själv space att få vara i oavsett vad jag är i för stunden. Så det har varit en viktig grej för mig att sakta ner och att släppa på kontrollen också, en sån stor grej som jag jobbar mycket med nu. Bara den senaste månaden har det skiftat väldigt mycket i mig. Mycket kopplat till företaget faktiskt. Min företagsresa och hur jag märker att när jag är i ett kontrollerande eller i ett planerande och ett greppande för att saker ska bli som jag vill att de ska bli, då märker jag ofta att det händer ingenting i företaget. Jag får liksom inte tillbaka det jag tänker att jag ska få ut av att vara i det här kontrollerandet. Så jag har övat mycket på att släppa kontrollen och att ha tillit. Tillit till att saker kommer att bli bra, och att jag har förmågan i stunden att hantera de situationerna som uppstår. Att jag behöver inte veta exakt hur det ska se ut eller vad det ska bli.
Så otroligt fina reflektioner. Jag bara tänker att det där med att liksom bli bevisst, hvordan føles stress i min kropp? Hvordan føles sorg i min kropp och så vidare? Det är kjempeviktig. För det är rätt och slett så att många vet det inte, för man tar sig inte tid. Och det var mycket annat spännande du sa så, men viktigheten, jag syns det var väldigt spännande att det här med hvordan du erfarer att när du är i den styrende och planerande delen, den planläggande delen av dig, så blir inte tingene nödvändigtvis sån som du hade tänkt. Och liksom därför där betydningen av det att kunna vara i flyt och vara till stede här och nu, och istället för exempel att bekymra sig för vad som eventuellt måste komma, välja att ha tillit till att jag har kapacitet till att möta det som kommer när det måste komma.
Precis.
Det är jätteviktiga insikter, ja.
Ja, jag tänker det hänger ju ihop med det här med att tillåta sig själv att vara den man är också, att våga släppa på masken, låta masken falla och att ha tillit till att den jag är tillräckligt i alla i alla stunder och i alla situationer. Mm. Och jag har kraften inom mig att, att bemöta människor och att hantera situationer som uppstår.
Mm. Vad är det som har varit vanskeligst för dig när det gäller detta med att ha tillit till att det är sant, det som du säger nu, att jag är tillräcklig, jag har kraften i mig som vill tränga, som jag vill tränga i situationer som måste komma?
Alltså, vad var frågan?
Ja, det var, vad är det som har varit det största hindret på en måte för dig till att, liksom, när det gäller det att tro att det är sant?
Mm. Mm. Ja, men jag tror det hänger ihop. Det hänger ihop mycket med det här med att jag hela livet har haft en känsla av att min upplevelse inte är verklig, att jag har blivit gaslightad. Så jag har varit i ett övande och ja, men tränat mig på att tro på mig själv och att tro på mina upplevelser, oavsett om det är att jag upplever att det finns en viss dynamik i ett rum som inte blir adresserad, alltså att det kanske har varit en konflikt här innan jag kommer in i rummet och det kan märkas, men det är ingen som pratar om det. Oavsett om det handlar om en sån sak eller min tro på världen eller liksom hur universum fungerar och vem jag är, att våga tro på det och att bekräfta mig själv i det, att jag behöver ingen annans bekräftelse för att min upplevelse och min tro ska vara verklig.
Mm.
Eller att den ska vara lika giltig som någon annans verklighet.
Mm.
Och det tror jag är kärnan i så mycket i självarbetet, arbetet med sig själv och att lära sig att älska sig själv, att först och främst börja bekräfta sig själv.
Mm.
Och att ge sig själv den uppmärksamheten. Och inte svara, men ja, bekräftelsen som man sökte. Eller har sökt eller söker genom livet.
Mm. Kämpespännande. Helt till slut, hvordan jobbar du med människor som du vägleder? Det vare sig med marknadsföring eller design eller logo eller visioner eller kreativ tänkning runt sitt företagande, alltså sin bedrift. Är det kortare, längre? Alltså jag antar att det tar lite olika samarbetsformer.
Ja, det gör det ju. Där är jag också i ett utforskande av hur jag fungerar bäst och vad jag kommer till min största användning och till min rätt. Men jag har märkt att jag jobbar bäst i kortare, lite intensivare projekt. När projekt drar ut på tiden så kan jag ha lite svårt för att liksom fullfölja det, så därför försöker jag lägga upp min verksamhet på ett sätt som passar det som funkar för mig.
Mm.
Och överlag så jobbar jag ganska intuitivt, skulle jag vilja säga. Jag använder min förmåga att känna in personer och personers företag och verksamhet och har väldigt lätt för att se möjligheter och vad de skulle kunna fokusera sina aktiviteter eller liksom hur de skulle kunna växa sitt företag på olika sätt.
Mm.
Så det kan ju vara allt ifrån då att designa om deras varumärke och hemsida för att mer linjera med den energin som jag känner att de har och som de vill kanalisera, eller vad ska man säga, förkroppsliga mer av i sitt företag. Eller att känna in vad det finns möjligheter att växa och vad som skulle kännas härligt och expansivt för min kund då att jobba med.
Kjempespennende. Och jag ska lägga länke till dig i episodebeskrivelsen, Ella, men var finner de dig? De som vill...
Mitt personliga konto på Instagram, där jag i och för sig inte delar jättemycket, men jag skriver lite där ibland. Det är ella.valfridsson.
Mm.
Och på mitt företagskonto, det heter madewithin.design.
Mm.
ja, det är väl där, det är där man kan hitta mig. Eller på hemsidan madewithindesign.co.
Väldigt bra. Och jag ska lägga länkarna som sagt i episodbeskrivelsen. Är det något du vill säga helt till slut för vi avslutar?
Nej, jag känner att det blev en ganska fin avrundning där på slutet. Så nej, det känns fint. Jag är väldigt glad för att jag blev inbjuden hit. Det har känts lite jobbigt och utmanande. Och jag är glad och stolt över mig själv att jag faktiskt vågar prata om det här. För det har inte varit helt självklart för mig att öppna upp och att vara känslig och sårbar. Så det vill jag ge mig själv en liten klapp på ryggen för, och också bjuda in andra att våga vara med det som finns. Att så här, ja, men det är väl det jag pratade om innan, att vi klarar av situationer, tro på vår egen kraft och tro på vår egen styrka och våga möta situationer oavsett om det är jobbigt eller känsligt.
Jag klappar dig också på skulderen och jag klappar mig själv. Jag syns det blev en väldigt fin samtale och lärorik både för oss, tror jag, och för lyttarna. Och tack för att du ville vara sårbar och snacka om autism både som sårbarhet och kraft. Och om kreativiteten och den kraften som är i oss alla när vi vågar och öppna upp för den.
Och tack för det fina spacet du har hållit också. Du har lett konversationen väldigt fint och håller ett väldigt tryggt space.
Tusen tack för det. Tack för det. Tack till dig. Ha en god dag. Och till lyttarna så vill jag säga på igenhör. Ha det bra.
Hej hej.